Jag ska predika idag om andens ledning. Och jag lovade förra söndagen att jag bara skulle försöka berätta väktarhistorier ungefär varannan månad. Men tyvärr kommer det en till väktarhistoria nu som jag tyckte passar in på det här ämnet. Därför att jag tror att den helige ande vill hjälpa dig att berätta om Jesus för dina medmänniskor, helt enkelt, eller människor du möter. Och jag tror att han försöker dirigera oss till människor som ska få höra någonting. Och det var så att när jag bodde i Örebro så skulle jag läste teologi, och nu vet man får CSN-pengar, men under sommaren får man ju inga pengar. Och jag och Annika, min fru, vi liksom, hur ska vi få inkomster? Hur ska vi betala hyran på sommaren? Vi visste inte det, för vi hade liksom inga pengar. Så då försökte jag ju febrilt söka jobb, och det har jag berättat om någon gång så här, och ni vet. Och på skolavslutningsdagen så ringde de från Securitas och sa att jag kunde få jobb där. Det var liksom verkligen den sista sekunden. Men det jag inte berättat är att innan det så kallades jag på intervju till en annan väktarorganisation. Jag tror att det var Falk, om jag minns rätt. Det var ett vaktchefjobb till och med. Och jag hade skickat min ansökan dit och sådär, och de ville prata med mig. De ville ha en intervju med mig. De hade sett på mitt CV att jag jobbat som pastor. Och de tyckte det var något positivt, för att då har jag ledaregenskaper, tänkte de. Så vaktchef, ja. Inte den högsta, men en liten vaktchef. Ja. Och så kallades jag dit på intervju. Och så sitter jag där med två personer som ställer sina frågor och allt det där. Och det går bra. Det går jättebra. Det går så bra. Så att de bestämmer sig där och då. Vi vill anställa dig. Så en av dem, han går iväg och ska skriva ut papperna för att, som jag kan skriva på direkt på plats. Anställningskontrakt. Så bra gick det. Och jag tänkte, yes, liksom. Nu har jag fått mitt bönesvar. Nu klarar jag liksom att betala hyran under sommaren. Och när han går ut, den andra som satt kvar började prata med mig. Och han visste ju att jag hade jobbat som pastor. Så han sa till mig, jag förstår inte hur man kan vara kristen. Min mamma dog för ett år sedan. Och jag förstår inte hur man kan tro på Gud. Från ingenstans liksom. Och jag bara direkt inser, jag kommer inte få det här jobbet. Trots att han har gått ut nu för att hämta papperna, för att skriva på här precis nu. För Gud har inte kallat mig hit för att få det här jobbet. Gud har kallat mig hit för att berätta evangeliet för honom. Där och då, jag förstår det direkt liksom, jag bara känner. Jag var helt säker. Hur många papper jag än skriver på, jag kommer inte få det här jobbet, för det är inte därför jag är här. Så jag började berätta för honom att min mamma dog bara en kort tid innan detta. Jag tror på Gud. Det går. Till och med är det en styrka i det här som hände med min mamma och min familj och allt det där. Jag kan få berätta liksom för honom att jag är i samma situation som du. Min mamma dog också. Och jag får berätta evangelium för honom. Om Jesus. Och allting sånt. Och han får liksom en helt annan. Han får en vidgad vy liksom. Och förstå att Gud kan betyda någonting för honom också. Och sen kommer den här andra in då. Tillbaka med papperna. Jag skriver på. Men jag vet i mitt hjärta. Jag kommer inte få det här jobbet. Men jag skriver på liksom. Och så säger han med det här pappret liksom. Bra, toppen. Nu ska vi bara låta chefen då få skriva på det här. Han är inte här just nu. Nej, jag visste väl det. Och sen ska du få, sen så hör vi av oss liksom. Men nu har vi din underskrift och det är bara för han att skriva på. Så är det klart. Och jag tackar för mig och så går jag hem och så säger jag till Annika. Eller hon frågar, hur gick det? Ja, det gick bra men jag kommer inte få jobbet. Nej, jag har skrivit på papperna men jag kommer inte få jobbet tyvärr. På grund av det och det och det. Och Annika bara, aha, liksom förstår inte. Kanske på så sätt, men okej. Okay, ja. Och sen var det så. De hörde av sig och jag fick inte jobbet. Jag kommer inte ihåg vad de hade för anledning, men jag fick inte jobbet. Och det bekräftar liksom hur Gud visar så tydligt för mig. Han ville skicka dit mig för att dela evangeliet med han. Det var det som var poängen. Och det är någonting, den lilla berättelsen illustrerar också för dig hur viktigt Gud ser på att vi delar evangeliet med varandra, med människor vi möter. Och det ska jag prata lite om nu. Från Apostlagärningarna kapitel 16, vers 6-10 ska vi läsa. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då for de genom Mysien ner till Troas och på natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom, kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Ja, det här är Paulus. Han är på en missionsresa. Han är ute och åker från stad till stad och försöker predika evangeliet. Och går det bra så startar han en församling. Går det dåligt så blir han stenad tyvärr några gånger. Men ni vet, han försöker, han kämpar på. Och nu har han alltså bestämt sig för att predika ordet i Asien, alltså i Turkiet. Så hans plan är att bege sig dit och berätta om Jesus för dem som bor där. Men av någon anledning så hindras han. Och det här tycker jag är jätteintressant. Hur upplevde han att han skulle just till Asien? Är det någon som vet det? Hur kunde han veta det? Har han bett en bön? Kanske i sitt team som han reste med. De bad tillsammans. Och så upplevde han i sitt hjärta kanske Asien. Han började tänka på Asien när de bad. Vem vet? Det står inte. Men eller så har han bara tänkt att det vore smart att åka till Asien och predika och starta en församling där. Vi vet inte, men av någon anledning så vill han dit. Och så har han gjort förut, att han har tänkt liksom, vart är det smart att predika evangeliet? Jo, i stora städer, så att de sen kan missionera i sitt närområde. Alltså han har tänkt liksom. Och nu har han tänkt Asien. Och jag tror inte det är något fel på att predika i Asien. Eller tror ni det? Alltså, det är väl jättebra att du och jag tänker, vem borde jag predika för? Och så tänker du, ja men jag har ju en granne som är öppen liksom. Han tycker om att prata, han har ingenting emot att prata om Jesus. Jag provar med han. Men varje gång du ska ta upp det så är det något som hindrar dig från att berätta. Då kanske du borde liksom, okej, Gud vill inte att jag ska berätta just nu i alla fall. Jag får vänta på rätt tillfälle. Kanske är det någon annan som ska dela evangeliet med honom. Jag kanske bara ska vara en medmänniska i det här läget. Man får liksom försöka förstå Gud. Om man inte får konkreta instruktioner förstås. Vilket han kommer få snart. Okej. Okay. Om vi tar nästa bild där, ska vi se. Jag skulle vilja visa för dig hur jag tycker man ska göra. För att försöka lyssna på den helige andes ledning. Börja med att leva ett vardagligt liv med bön och bibelläsning. Det är grunden, tror jag. Alltså det naturliga, att bönen varje dag, morgon, kväll kanske. Och öppna din bibel, liksom få Guds ord in i dig. Lev liksom det här att Guds ord till mig genom bibeln och sen mina ord till Gud i bönen. Hela tiden det här får rulla på liksom. Då bygger man upp sig själv och blir en stark, stabil Guds person. Nummer två. Be att få bli uppfylld av den helige ande. Det är liksom också, alltså det är då Gud verkligen kan använda dig på ett specifikt sätt. När han får utrusta dig med kraft och gåvor och allt vad det kan vara. Så be att få bli uppfylld, andedöpt. Eller liksom bara få Guds kraft. Nummer 3, lyssna. Den är jättesvår. Alltså att sätta sig ner eller att tolka. Ja, men som ni vet, när jag satt i det där samtalet med de här två vakterna då, och som skulle anställa mig. Att förstå liksom, aha, det är det Gud menade med den här situationen. Att vara lyhörd. Jag tror att du kan räkna upp många exempel. När du både har varit lyhörd och när du kanske missat tillfällen. Jag har varit lyhörd och gjort fel. En gång så la Gud på mitt hjärta att jag måste berätta för en kollega. Det var inte när jag jobbade i kyrkan då. En kollega att hans liv just nu inte är bra för honom. Och fortsätter han så här så kommer Gud att... Det kommer hända något. Eller så. Någon sån där grej fick jag på mitt hjärta. Jag kommer inte ihåg exakt. Och jag skulle berätta det för honom. Men jag vågade inte. Har ni varit med om det någon gång? Man känner ändå. Jag borde säga det här. Men jag vågade inte. Jag var bara 18 år och han var liksom en hockeystjärna i Linköping. Och jag vågade inte liksom säga åt honom. Så här, ni förstår vad jag menar. Så jag sa aldrig någonting. Och sen några veckor senare, jag tror det var 2 veckor senare, så läste jag tidningarna om honom. Hur hela hans liv raseras. Och jag inser, hade jag sagt något så kanske det fanns en möjlighet att han har omvänt sig. Och kanske, jag vet inte, men ni förstår, jag missar chansen. Vid ett annat tillfälle så har jag fått på mitt hjärta någonting till en bibelskolekamrat. Och så berättade jag det för henne. Och då så sa hon att, nej, det tror jag inte stämmer. Och sen var det ingen mer med det. Och så det var liksom bara, nej, det är inte, du har hört fel. Och jag bara, okej, vi släpper det. Jag hörde fel. Men jag provar i alla fall. Det är liksom nästa punkt här, tror jag, om jag minns rätt. Pröva när du upplever något. Var frimodig. Vad är det värsta som kan hända? Ja, man skämmer ut sig och sådär liksom. Ja, jo. Men om det är det värsta som kan hända så kanske man kan leva med det. Men pröva i alla fall, tycker jag, när du upplever någonting. Gå på det som Gud lägger på ditt hjärta. Och det värsta som kan hända är att du skämmer ut dig. Ja. I alla fall. Ska vi se nästa bild här. Hur talar då anden? Har ni upplevt Gud tala någon gång till dig? Är någon som har upplevt det? Gud har liksom talat på något sätt liksom till dig. Ja, det är ju ganska många här faktiskt som räcker upp handen. Hur gör han det då? Jo, på lite olika sätt tror jag. Man kan få någonting i sitt hjärta som man inte kan släppa. Om Gud vill att du ska tala profetiskt på en gudstjänst. Ni som har fått den upplevelsen, ni vet exakt vad jag menar nu. Man får någonting på hjärtat och så bultar det så där. Och man känner bara nej, 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 nej. Och så vill man inte säga det liksom. Man vågar inte. Men det hjärtat bultar och man bara, åh, varför fick jag den här gåvan av alla som finns? Och så, ja. Men i alla fall. Det är ett sätt. Man kan få att Gud lägger någonting på ens hjärta. Och man känner att det här är något speciellt. Liksom. Det här är till någon. Eller så, ja. Man kan höra Guds röst. Det kan man faktiskt. Alltså, jag säger inte att Gud alltid gör så. Eller att det är speciellt vanligt. Men det går att höra Gud tala till dig. Som en människa talar till dig. Men det är väldigt unikt. Trean av vi känner i vår ande. Det hör ju ihop med ettan där. Naturligtvis. Men det kan ju också vara så här att man får en långsiktig tanke, en plan, en liksom kallelse som Gud vill att man ska leva med under en längre tid. Sen 4 och 5 här. Dörrar öppnas och dörrar stängs. Jag tror att det är det som Paulus var med om här. Han dörren stängdes till Asien helt enkelt. Han fick inte åka. Det var, kanske var praktiska omständigheter som bara, det funkar inte. Det finns ingen båt som åker. Det finns ingen möjlighet, pengarna är slut, vem vet. Någonting gjorde att han kunde inte åka liksom. Men det kan också vara så i ditt liv att dörrar öppnas för någonting. Du kanske har en längtan att få resa ut i mission, vem vet. Och så plötsligt öppnar sig de möjligheterna för dig. Och du känner att det här är Guds välsignelse. Eller så stängs de. Du kanske ber över att du vill bli, få tjäna Gud på det här sättet. Du kanske vill det. Men Gud stänger den dörren för han vill inte det. Och varför kan man så svårt att svara på ibland. Men han vill inte. Han har en annan plan med dig. Får man acceptera det? Vi är ju Guds tjänare. Och det är inte vi som bestämmer över honom. Liksom. Ja, profetiska hälsningar. Är det någon som har fått det någon gång? Att någon faktiskt ber för dig eller upplever någonting för dig som någon berättar för dig. Från Gud liksom. En hälsning från Gud. Någon som har upplevt det. Det är underbart. Är någon som har fått ge en profetisk hälsning någon gång? Det är också ganska många faktiskt. Det är väl underbart. Ett bra sätt för oss som församling att försöka lyssna in Guds vilja för våra liv. Kan det bli fel någon gång? Ja, det kan det. Det kan ju vara så att du hör helt fel. Du fick en bra tanke, trodde du, och så ville du dela det med den personen. Men det var fel. Ja, då ska man bara släppa det. Liksom. Gör ingen stor grej av det. Ibland, alltså, och istället, när du får ett profetiskt ord, pröva det. Liksom. Ta emot det, men pröva det så att det verkligen stämmer. Det är ingen som tvingar dig att gå på det. Liksom. Okej. Jag vill, innan vi läser den här texten, lägga märke till första ordet här i vers 11. Där står det, vi la ut från Troas. Ni kanske inte tänker på att det är något speciellt med det ordet. Är det någon som vet vad jag menar? Ska vi kontrollera er uppmärksamhetsförmåga? Ja, i de tidigare verserna så står det dom. Vad är det som är så speciellt med det? Är det någon som vet? Varför står det vi helt plötsligt? Det är en nyckel till att förstå varför Gud sa nej till Asien nämligen. För vet ni vem Paulus träffar i Troas? Lukas. Han som skrev apostlagärningarna och Lukas evangeliet. Hade Paulus åkt till Asien, då hade han ju inte träffat Lukas. Och vad hade hänt om Paulus inte hade träffat Lukas? Vi hade inte fått apostlagärningarna. Det var han som skrev det. Vi hade inte fått Lukas evangeliet. Hur skulle vi kunna läsa julevangeliet? Är ni med? Vi la ut från Troas. Från och med där och då så hänger Lukas med på Paulus resor. Och följer honom. Och skriver ner vad han ser och berättar det sen för oss. Vi la ut från Troas och seglar rakt över till Samotrake. Och nästa dag till Neapolis. Och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien. Och en romersk koloni. I den staden stannar vi några dagar. Och på sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon, kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Här har vi en till anledning till att Paulus inte fick åka till Asien. För han skulle till Europa. Och det här är första gången som evangeliet kommer till Europa. Det är en stor händelse. Lydia är den första människan på europeisk mark som får ta emot Jesus. Det var Guds anledning att stänga dörren för Asien. För nu ska evangeliet till Europa. Och Paulus ska dit, inte till Asien. Nu är det dags för Europa. Han fick ju den här synen, en makedonisk man som stod och ropade, kom och hjälp oss. Den makedoniske mannen visade sig vara en kvinna som hette Lydia. Det var hon som skulle få evangeliet. Och sen kan vi tillägga då att Gud öppnade hennes hjärta. Alltså tiden var inne för henne. Och det är en till lärdom i det här med att vara under andens vägledning. Alltså Gud ibland bara tänker liksom, nu är tiden rätt för dig eller för den att ta emot liksom. Jag vet inte hur det där hänger ihop och allting sånt, men jag bara konstaterar att nu öppnar Herren hennes hjärta så att hon skulle kunna ta emot evangeliet. Och där och då var Paulus för att kunna ge evangeliet. Och det vill jag avslutningsvis skicka till dig liksom. Låt oss vara öppna för andens vägledning. Han vill dirigera oss till människor i all enkelhet för att dela någonting. Antingen evangeliet eller ett uppmuntrande ord, ett stöd till någon som har det svårt. Han har liksom en, han tänker, hur ska den här vakten få höra att Gud älskar honom? Hur? Jo, just det. Christian vill ju bli vakt. Om jag kallar honom på intervjun, skickar ut en av dem, så får Christian en möjlighet att vittna. Och sen får han fortsätta med sitt. Alltså det är som att den helige ande verkligen tänker liksom. Det sitter någon i ett hus där borta nu och är sorgsen och ledsen och känner sig ensam. Vem ska jag skicka liksom? Jo, men just ja, den bor ju där. Om jag fixar så att det blir så och sen får den gå dit och så råkar träffa den. Är ni med? Jag tror att den helige ande på något sätt ändå försöker dirigera oss så att vi får ge evangeliet till människor. Och jag vill med dagens predikan skicka med till dig att var uppmärksam. Var lyhörd. För att han vill vägleda dig till att göra goda saker för andra människor. Helt enkelt. Och hade vi inte haft så mycket på programmet idag, med församlingsmöte och allt vad det är, så hade jag nu velat att ni ska få vittna om alla de tillfällen då du har fått bli vägledd av den helige ande på ett liknande sätt. För jag tror att det finns många här idag som har upplevt det på ett eller annat sätt. Och att du skulle kunna dela det till allas liksom, vår uppmuntran. Men vi låter det vara idag. Det får bli vid ett annat tillfälle. Men jag skickar med den här uppmuntran till dig att våga gå på det som Herren lägger på ditt hjärta. För evangeliet måste spridas. Det är vårt uppdrag. Vi ska be tillsammans. Och öppna ditt hjärta för att Gud kanske vill tala till dig nu. Lägga någon person på ditt hjärta som du ska få vittna för av någon anledning. Som han vill liksom att du ska vittna för.